Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen om säkerhetspolitik, försvarspolitik, Europapolitik. Och idag är det valspecial. Det är torsdag den 25 augusti, det vill säga lönehelg för många. Och då kan man ju tänka på, nu så här inför valet, det är bra med sänkt skatt. För de som arbetar, vill arbeta, har arbetat. Tänk på det inför den 11 september. Vi har ingen gäst med oss i denna valspecial, utan det är vi tre i den stående uppsättningen. Det är jag, Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson. Sen, hej Jessica!
Hej, sen är det jag, Jessica Rosvall, europapolitisk talesperson.
Och...
Hej, Hans Paul Jonsson som är försvarspolitisk talesperson.
Och bakom mickar och reglage och allt sånt så har vi Tor Överlid, Knivstas starke moderatpolitiker. Men han är ju också tjänsteman här på riksdagen. Hörrni, nu är det ungefär 2 veckor kvar till valet. Vi är ute och knackar dörr. Vi står på torg. Vi träffar medborgare. Vi för så många samtal som möjligt. Nu tänkte jag, vi börjar med att ta valtemperaturen. Jessica, vad får du höra när det knackas dörr och är det någon som frivilligt tar upp Europafrågan?
Nej, det är ju tyvärr inte så vanligt att folk tar upp EU-frågor som jag, men jag försöker prata om det själv. Jag är ju mest runt i Uppsala län, bland annat har jag varit och knackat dörr i Knivsta där det var oerhört många bra samtal. Jag ska säga så här, utifrån min lilla valkrets så är det den skillnaden mellan kommunerna är att i vissa kommuner pratar man väldigt mycket kommunala frågor och i andra pratar man riksfrågor. Vi brukar ofta säga att riksdagsvalet tar lite överhand och för bort fokus lite grann, olyckligt ibland tycker många kommunpolitiker i vart fall. Men så att, om vi bortser från vilka skillnader jag har internt i mitt län om kommunala frågor så ska jag säga att den huvudsakliga frågan är energifrågor och därefter kommer lag och ordning. Så ser det ut i mitt län. Men alldeles för lite EU-frågor. Jag hoppas jag får komma tillbaka till det lite senare. Men Paul, hur är temperaturen där du har varit och knackat dörr och träffat väljare? Är det försvarsfrågor som alla intresserar sig? Jag bor ju ändå i Enköping, så där är det en del försvarsfrågor måste jag ändå säga.
Jag vet det. Och vi har ju varit där tillsammans i Enköping och besökte regementet. Så här, jag får väl säga att det ärliga svaret är väl att det är väl inte överdrivet mycket frågor kopplat till försvar. Det man hör är att det finns liksom en bred politisk uppslutning kring ett starkare försvar. Men även NATO-frågan, annars när alla dörrar knackar på. Folk tycker att det är rimligt och att vi borde ha gjort det för länge sen. Sen den andra dimensionen är ju, jag tror att det här kommer bli ett plånboksval. Alltså, folk ser över sin ekonomi, vi har skenande energipriser, elpriser som rusar, drivmedelspriser som är väldigt höga. Framförallt då i mitt län Värmland där det är rätt så stora avstånd. Där tror jag drivmedelsfrågan är jättestor känner jag. Bor man på landsbygden så lägger man ju nästan dubbelt så mycket av sin ekonomi också på just på drivmedel. Så det är en jättestor fråga i Värmland. Så plånboksfrågorna skulle jag tro, trovärdigheten i den ekonomiska politiken. Och det vet vi ju enligt mätningen att vi ligger bra till.
Och där kommer ju EU-frågor in ändå, därför att när vi pratar drivmedelspriser så pratar vi reduktionsplikt och EU-krav och lagar och sånt. Så att, även om vi inte kanske alla tänker EU-frågor direkt så är det ju ändå EU-frågor vi diskuterar. Så därför skulle jag vilja prata om det mer. Sen kommer det ju upp ibland när man pratar ordförandeskapet. Men Hans, din valtemperatur, du har väl också knackat dörr i hela landet och framförallt i ditt län säkert.
Mycket i Skåne, vi är ju ändå 1,4 miljoner människor i Skåne. Så att det är ju en vacker del utav Sverige. Det är som att vi har haft strålande fint väder.
Ja, nu fick han säga det också. Men har alla frågat dig om utrikespolitik då?
Nej, det får man faktiskt provocera fram. Jag har ju gått omkring med NATO-tröjan och då får man ta det som liksom på studs mot slutet. Därför att i de skånska dörrarna och på torgen så är det absolut energi. Det är helt överordnat. Och vi har ju också problematiken med elprisområden. Problematiken, skandalen. Alltså folk är ju upprörda in i märgen över prisolikheten som finns i Sverige. Och också en stor rädsla inför vintern. Nummer 2. Inflationen, matpriser. Även där är liksom, det stiger. Människor med mindre inkomster är djupt bekymrade. Precis som Paul säger. Det här handlar om plånbok. Man ska få ihop både energin, drivmedlet i fordonet och så maten på det. Inflationen är ju delvis också en effekt av energipriser och drivmedelpriser. Och sen på tredje plats så kommer ju lagordning. Det är verkligen vad folk är bekymrade över. Men det är mycket tydligt i Skåne i den här fallande ordningen. Och sen, då när vi har tagit allt detta, så men vill ni inte fråga någonting om utrikes, någonting om NATO? Jo, det där gjorde ni bra. Och det är tråkigt att Socialdemokraterna tar så mycket åt sig äran utav det. Men det där, ni är full poäng till er. Men då kommer vi in på energi som vi nu har berört här lite grann. Det är också väldigt mycket kopplat till den europeiska energimarknaden. Inte minst Tyskland, som då genomfört sin kärnkraftsavveckling. Nu har de bara kvar 3 reaktorer som är tänkt att stängas vid årsskiftet. Gjort sig massivt beroende av rysk gas. Hur tänker man på en europeisk, en EU, utifrån ett EU-perspektiv på detta, Jessica?
Ja, man tänker väldigt mycket på det. Om man ska backa bandet lite grann, så har ju bland annat du och jag drivit den här frågan längre. Det är klart att vi kanske alla vi har pratat om Ryssland många gånger här i podden, om att vi kanske många var lite naiva. Men vi drev ju, du och jag, det här med Nord Stream 2 som en möjlig sanktion redan 1,5 år före kriget, eller i alla fall 1 år, par månader. Så att vi har väl ändå pratat om, så att det är ju väldigt mycket diskussion om säkerhetsfrågan och tillsammans då med energifrågan. Men som du säger, Tyskland har ju gjort sig enormt beroende av rysk gas. Så i våras så var det ett antal nya förslag från kommissionen om hur man ska minska det ryska beroendet av rysk gas och olja. Och så kom det förslag kring det tror jag vi också har tagit upp här i podden tidigare. Och nu har man ju också en diskussion om hur kan vi då så fort som möjligt, helst inom det här året, fasa ut den ryska gasen. För det är ju också så att Ryssland har ju också minskat sina leveranser och stängt av någon kran här och där. Så att det här är ju akut, och människor i framförallt Tyskland är ju inte bara, det är inte bara energin. Det kan ju få stora konsekvenser för energi, inte bara företagen utan för människor och deras, alltså, man kommer frysa i vinter om man inte har gas. Så jag ska säga, den här frågan är enormt högt diskussion, men det är också höga känslor om jag har förstått. Jag har inte varit med på rådsmöten, men jag har förstått att det var ganska höga känslor också kring medlemsstaterna när man har diskuterat den här frågan.
Tror du att det kan komma åtgärder från kommissionens sida för hela EU-området nu inför en vinter och med den utsatthet som många länder har när det gäller sitt energibehov?
Redan nu har man ju sagt att man av varje medlemsstat självmant ska se till att man minskar sitt behov. Och det är väl målsättningen att göra det såklart, men det fanns ju också ett förslag på bordet om att man ska tvinga medlemsstater, de som inte gjorde det, att det var obligatoriskt att minska behovet. Så det finns redan ett antal förslag. Det finns också möjligheter, apropå det Paul inne med reduktionsplikten och energiskattedirektivet, att man faktiskt kan ansöka om att använda de redskap som redan finns eller undantag för det. Så att
borde vi inte göra det då?
Det borde vi göra. Ja, Sverige har ju lämnat in en ansökan, men jag har inte fått någon besked än.
Och har inte Moderaterna varit väldigt drivande mot regeringen på detta?
Jo, absolut. Det har vi
Paul skrattar nu och tycker det var en ledande fråga. Jag tyckte det var en relevant fråga.
Ja,
valspecial var det, var inte så alls. Ja.
Det har vi ju definitivt varit. Vi tvingade ju dem redan, alltså före kriget så tog vi upp det här med statsministern tidigt, mitten av förra hösten då, eller i höstas. Så att vi har ju drivit på under lång tid, och de har ju så här, vi brukar ju prata om det, de blev överkörda i EU-nämnden, sen så betvivlar ju vi att de faktiskt de facto driver saker på EU-nivå.
Idag är det som sagt den 25 augusti när vi spelar in denna valspecial. Det innebär att igår var det den 24 augusti. Jag räknar ut det fast jag har gått i en svensk skola på 70-talet. Och den 24 augusti var ju då Ukrainas självständighetsdag. 31 år som nation. Men igår var det också 6 månader sedan Ryssland inledde invasionen, kriget mot Ukraina. Och man kan väl säga att Ukraina som land, ungefär en femtedel av territoriet är ockuperat. Det är svåra strider, det är ohyggligheter som utspelar sig. Vi har alla på näthinnan bilder från Bucha och Mariupol. Men samtidigt så är det ju en enorm fighting spirit. Det är ju ett land som moraliskt är starkare än någonsin. För alla ukrainare vet vad man slåss för och man vet också vem man slåss emot. Paul och jag hade en artikel här för någon dag sedan i Svensk Tidskrift, det kan man hitta på nätet, där vi också skrev mot Margot Wallström, den tidigare socialdemokratiska utrikesministern, som än en gång pläderade för att Sverige ska skriva under det här så kallade FNs kärnvapenförbud, som är bara ett stickspår, när det samtidigt pågår just nu en översynskonferens i New York kring det så kallade NPT, det vill säga rustningskontroll, där alla kärnvapenmakter är med, och där är ju också FNs organ för kärnteknik och atomenergi, IAEA, är en väldigt aktiv part i detta. De har en väldigt duktig chef som heter Grossi. Och där har vi nu sett också hur kärnkraften blir en del i den ryska vapenarsenalen. Med rysk trupp nu på Europas största kärnanläggning, Zaporizjzja, med 6 reaktorer. Där man dels sannolikt förbereder den stora elstölden från Ukraina. Och dels är det otroligt farligt med liksom rysk trupp där. Förhindrar inspektioner, placerar ut vapen och soldater. Så det här är ju oerhört farligt. Och jag hoppas verkligen att IAEA ges tillträde till Zaporizjzja så man kan få saker och ting under kontroll och framförallt kan prata med personalen som är där. Och elförsörjningen är otroligt viktig för Ukraina. Men det är ju då inte bara energi som står i fokus för Ukraina, utan det är ju också omvärldens stöd för denna kämpande nation. Paul Jonsson, försvarsutskottets ordförande, ge oss en lägesbeskrivning av situationen i Ukraina och omvärldens stöd, specifikt Sveriges stöd.
Så här, det bygger ju egentligen på en 2-årspolitik. Maximala sanktioner mot Ryssland och maximala vapenleveranser till Ukraina. Sanktionspaketen, Jessica, det har ju du jobbat mycket med också i EU-nämnden. Det gör vi ju tillsammans inom EU, men vi gör det också koordinerat över Atlanten, inte minst med USA och ett antal andra länder som har backat upp sanktionerna. Men när det kommer till vapenleveranserna så borde och kan Sverige göra mer. Jag och Hans hade en artikel i Göteborgs-Posten för ett par veckor sedan där vi lyfte fram det. Och då tycker jag att det är några principer som ska vägleda det svenska stödet till Ukraina. För det första så måste Ukraina få inte bara den försvarsmateriel som vi kan undvara, utan också den försvarsmateriel som de behöver. Därför har ju jag och Hans till exempel öppnat då för att vi kanske skulle kunna skicka Archer, som är en väldigt kvalificerad artilleripjäs, tillsammans med kvalificerad ammunition. Vi ser ju verkligen mycket de här HIMARS, då, de här raketartilleriet som USA har gett till Ukraina, hur oerhört effektivt det är. Det var någon som sa att det värsta jobb man kan ha i hela världen, det är att vara rysk vakt vid en ammunitionsdepå i Ukraina. Så att det är dels större och mer kvalificerade system, och dels så måste vi som sagt kunna ge Ukraina vad de behöver, inte bara vad vi kan undvara. Och det här ligger ju också i vårt egen intresse att vi verkligen ser till nu att Ukraina överlever och att de kan vinna det här kriget. För om vi förlorar Kiev och Ukraina så kommer ju liksom Ryssland ha en gräns mot Slovakien och djupt inne i Centraleuropa. Så det här är ju också vårt egen intresse att göra det. Den tredje som jag hela tiden tycker ska vägleda oss är att vi ska eskalera och göra mer. Det såg vi ju flera andra länder göra efter Butja. Det vi har sett till exempel är att både Norge och Danmark har skänkt mer kvalificerad försvarsmateriel än vad Sverige har gjort. Norge har ju skickat både artillerisystem och luftvärnssystem, och danskarna har ju skickat då harpons med en väldigt kvalificerad sjömålsrobot. Nu har vi ju sparkat på regeringen också att man skulle ge det som heter Robot 17, som ju är en sjömålsrobot, och det är bra naturligtvis för att hindra kustinvasion och annat. Men det finns mycket mer vi kan göra när det kommer till och stödja Ukraina, och det är alltså i vårt intresse, för ukrainarna försvarar inte bara Ukraina utan de försvarar hela den europeiska säkerhetsordningen.
Det är väl ett tema på den här podden att vi sparkar på regeringen hela tiden, men klokt resonerat. Vi har ju, riksdagen får påstå sig ibland att vi har så här, sommaruppehåll. Det är ju en sanning modifikation, det vet alla vi som jobbar med EU-politik, vet att det är minst inget uppehåll i juli i Bryssel. Däremot är det lite lugnt just nu i augusti, får man väl erkänna. Men vi har väl haft lite extra möten. Jag tror att det var i Almedalsveckan, Hans, som utrikesutskottet blev extra inkallat för att prata, lyssna på eller fråga ut Ann Linde kring NATO-ansökan och Turkiet. Stämmer det?
Det var faktiskt i mitten av juli. Det var 2 veckor senare. Och det var ju då efter att Sverige och Finland med hjälp av NATO hade ingått en överenskommelse med Turkiet. Och då försökte vi få reda på utav regeringen exakt vad de hade kommit fram till. Och i grunden så är det ju så att vi moderater har ju varit aktiv för ett svenskt NATO-medlemskap typ i lite drygt 20 år. Så att vi har ju också gjort vad vi har kunnat för att på olika sätt stötta regeringen och putta regeringen när det gäller den här NATO-ansökan. Och därför var det viktigt för oss att få information. Vi satt ju inte med vid förhandlingsbordet. Det är ju ingen hemlighet att det återstår nu ett antal länder att godkänna det svenska och finska NATO-medlemskapet. Jag tror att det är 23 staters parlament som nu har godkänt det, så det är 7 kvar. Och Turkiet är ju naturligtvis det mest komplicerade. Jag tycker man ska ta det här med lugn och ro, och liksom, det finns ju ett starkt stöd för den svenska och finska ansökan. Jag tror att vi också behöver hjälp av våra goda vänner här. Och då finns det ju skäl att fästa uppmärksamheten på de goda sakerna. Den amerikanska godkännandet brukar oftast vara sist eller väldigt sent i såna här processer. Det brukar ta ett år, kanske 18 månader. Redan efter 3 månader har nu USA ratificerat, som det heter, den svenska och den finska ansökan. Och det var ju med monumentala siffror. Man röstade bara i senaten om detta. Det var 95 senatorer för. Det var en emot. Det var en som la ner. Och så var det 3 som var sjuka den dagen. Det är ju ett enormt tydligt stöd. Och det ska vi också ta till oss när vi då funderar igenom. Ja, vi har lite besvärligt just nu med den turkiska relationen. Men alla de andra länderna. Och redan de första dagarna efter att Sverige och Finland hade ansökt så var det ju en tävling om vilka länder som kunde vara först med att godkänna Sveriges och Finlands ansökan. Norge, Nederländerna, Estland, Island, Danmark. Alla ville liksom springa fram för att visa hur viktigt det här är. Och det ska vi ta fasta på. Du nämnde Almedalen och det tror jag är viktigt att göra. För där hände ju en incident som i grunden är djupt allvarlig. Och det var ju att ett antal vänsterpartister, inte vilka som helst, utan 3 ledande riksdagsledamöter står i Almedalen och viftar demonstrativt med flaggor, inklusive den terrorstämplade organisationen PKKs. Och det här är ju bara för att sabotera, bara för att jäklas med den svenska NATO-processen. Jag tog upp detta med utrikesministern på det här mötet. Och det är klart att det underlättar ju inte svenska processen att på det här sättet ha den här typen av inre motstånd mot det. Och det är ju ett problem för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Hennes regeringsunderlag vilar ju på 2 partier som är uttalat emot den svenska NATO-ansökan, nämligen Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Varav då dessutom det ena så här liksom uppenbart gör saker och ting för att slå fälleben. Där tycker jag är djupt problematiskt.
Så en ledande fråga då, Hans. Hur ser det ut på vår sida?
Ja, tack. Ja, det är ju valspecial som Paul säger. Jo, och då är det intressant att det är ju 2 partier som har ändrat sig nu under 2022 på grund av det fruktansvärda kriget i Ukraina. Tack vare att Finland så tydligt ställer sig bakom NATO-medlemskapet och att Moderaterna drivit det. Och det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och det innebär ju att line-upen bakom Ulf Kristersson, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, det är ju 4 partier som nu är för ett svenskt NATO-medlemskap. Det regeringsunderlag Ulf Kristersson och Moderaterna tänkte använda sig av, det har ju inte den typen av inre motstånd som Magdalena Andersson har med PKK-flaggviftande vänsterpartister. Det ska vi komma ihåg.
Mm. Precis, för regeringen fattar ju också beslut som ett kollektiv, så det finns ju liksom ingenting möjlighet för en, med vi i regeringen, att de ska mäla sig ur olika typer av beslut. Och jag tycker det är jätteallvarligt att de aktivt driver en obstruktionspolitik mot en tydlig majoritet i Sveriges riksdag i den här frågan. Så det skulle vara bedrövligt för svensk säkerhetspolitik i allmänhet och för vår NATO-ansökan i synnerhet då, om Nooshi Dadgostar får igenom sitt krav på att hon ska sitta med i en regering om det värsta skulle hända och sossarna vinner efter valet.
Och där, bara för att återknyta till det, där har ju Ulf Kristersson, Paul och jag, vi markerade ju redan då när vi började med ansökningsprocessen att det är ju oerhört viktigt att när vi blir fullvärdig medlem, att vi ska gå in med detta med hög aktivitetsgrad, vi måste liksom veta vad vi vill. Och då är det ju precis som Paul nämner, varje regering fattar ju konsensusbeslut. Det vill säga alla ministrar måste stå bakom besluten. Då ska du kanske ha 1 eller till och med 2 partier i Magdalena Anderssons regering som då är aktivt emot NATO, samtidigt som vi ska ha en hög svansföring i den internationella fredsorganisation som vi då går med i.
Mm. Och det här tycker jag är en viktig konsumentupplysning, eller på att säga, därför att den här frågan, om man nu inte pratar mycket utrikespolitik när vi har våra dörrknackningar, så frågar ju folk faktiskt, dels tycker jag har fått frågan flera gånger, när går vi med i NATO? Den tycker jag du försökte svara på, Hans, men också att berätta om den risk som blir ifall då Vänsterpartiet ingår, vilket Jonny tydlig och säger.
Absolut, om jag får hänga på där också, för det är så jätteviktigt nu när vi ska bli medlem av NATO att vi vet vad vi vill och vi går in med en tydlig vilja. Och här finns ju lärdomar att dra från när Sverige sökte medlemskap i EU eller dåvarande EG. Så då vet du, det var ju som en åtgärd av ett ekonomiskt krispaket. Och sen har man ju alltid upplevt att Sverige, framförallt sossarna, backade in i EU-medlemskapet. Och vi kan inte göra om det misstaget med NATO. Utan det krävs ju en regering som fullt ut vill vara med och vet vad den vill. Och vill stärka både NATOs transatlantiska länk och den politiska alliansen som det är, men också ha en tydlig vision över hur vi ska integrera och fördjupa det nordisk-baltiska försvarssamarbetet.
Mm. Ja, du och jag brukar prata om det där, om att vi ser ju fortfarande konsekvenser av att man backade in i EU, att det är för få svenskar i Bryssel. Jaha, men då rullar vi lite vidare, för att jag var med på ett försvarsutskottsmöte här ett långt stängt möte som du ledde, Paul, i ett varmt litet, försvarsutskottets rum är inte så stort i alla fall. Det var väldigt varmt, även här uppe, Hans, inte bara i Skåne. Och det var två stora frågor, men framförallt DNs artikelserie kring Sveriges Radio hade vi påkallat den första punkten i vart fall. Mm.
Ja, det var en varm dag och det var ett varmt rum och man nästan kunde ta på luften, tyckte jag. Elektriciteten,
den som var kvar, menar
du? Ja, den som var kvar. Så här, den här Sveriges Radio, handlar egentligen om två saker. Dels är det ju DNs granskning som man gjort på den. Då pekar man på ett par saker som historiskt har varit väldigt allvarligt, att det har varit brister i säkerhetsskyddet, och då har det varit brister där att människor som inte har varit säkerhetsprövade har befunnit sig inom skalskyddet, och man har inte följt de upphandlingsprinciper som man skulle, eller som man kräver. Och nu har vi ju gradvis skärpt säkerhetsskyddslagen, men det är klart att det här drar ju tankarna tillbaka lite grann till Transportstyrelsen och hur viktigt det är att vi som riksdag, som institution, också granskar både myndighet och bolag och andra aktörer som bedriver samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet. Så det var ju ett skäl för att få upp fakta på bordet. Den andra dimensionen som det här mötet handlade om, det handlade ju mer då om det som heter VMA-funktionen, eller viktiga meddelanden till allmänheten. Och här fick vi ju lite olika besked om hur robust den här VMA-funktionen är. Och den är extremt viktig, både vid olika typer av naturkatastrofer, skogsbränder, översvämningar, men framförallt kanske måste den vara robust så den funkar vid höjd beredskap och krig. Och här fick vi ju ett besked från Sveriges Radio och fick ett på marginalen en annan bedömning från MSB beträffande robustheten och en tredje från tre IT-experter som jag hade dragit in. Min bedömning är nu att utskottet måste fortsätta arbeta med de här frågorna efter valet, oavsett liksom valutgången. Då tror jag finns en konsensus kring framförallt för den här VMA-funktionen, för det är jätteviktigt att det finns ett starkt förtroende för den. Och det har ju varit en utredning som regeringen ändå inte har tagit tag i för att stärka VMA-funktionen. Så viktig fråga för Sverige vid höjd beredskap och krig framförallt.
Går det att jämföra den här med Transportstyrelsen här om morgon? Eller varför har den inte blivit mer omtalad?
Ja, så här, det är klart att nu, det här är tekniska frågor, säkerhetsskydd. Det är kanske ingen sån här stor valvinnare, och jag har heller inget starkt behov av politiseraren. Utan det är frågan är vad regeringen har gjort och vad myndigheter har gjort och vad Sveriges Radio har gjort. Och just nu ligger ju fokus på att få fram det. Jag ska säga det som är viktigt i det här sammanhanget är ju också att Länsstyrelsen i Stockholm har påbörjat ett tillsynsärende på Sveriges Radio för att följa upp det, och den tillsynsärendet ska vara klart den 5 september och då får vi väl lite mer fakta på bordet. Men jag tror åtminstone historiskt sett så har det funnits brister, och det ska jag väl säga att det är inte bara Sveriges Radio som har brister, utan det är en lång rad andra aktörer. Men nu är vi ett sånt kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge att alla måste snäppa upp sig på säkerhetsskyddet. Gör man inte det, då får man komma till riksdagen.
Ja, ni nämnde Transportstyrelsen och då kommer massa såna här flashbacks tillbaka till mig. Jag hade ju Pauls roll för ungefär 6 år sedan, försvarspolitisk talesperson, och då var det ju Transportstyrelsen. Och det kan jag säga att utan att vi hade dragit, slitit, sparkat på regeringen, så hade ju det inte kommit. Det var ju en direkt motstånd. Man ville inte förstå graden av allvar. Och sen blev ju resultatet att 2 ministrar gick, en statssekreterare försvann och en generaldirektör sparkades. Så att det visar så att säga värdet och vikten av det här kontrollorganet, det granskande organet som också riksdagen är. EU-nämnden som du sitter i, Jessica, ni sammanträder ju på alla okristliga tider, hör jag på att säga. Plus att man brukar alltid ha så här stora EU-möten i samband med svenska högtider som midsommar och jul och så. Men det tar ju inte resten av Europa alltid hänsyn till. Har ni haft något EU-möte eller EU-nämndsmöte, och vad viktigare är, nu går ju klockan neråt hela tiden inför 1 januari 2023 och då är Sverige ordförandeland för hela EU under 6 månader. Ge oss lite grann från skyttegravarna eller vad ni har i EU-politiken.
Ja, vi, till skillnad från Paul då, så försöker vi hitta de där skyttegravarna och hitta konflikter. Och det gör vi ju ideligen tyvärr med den här regeringen. Ja, nej men EU-nämnden hade ju planerade möten i juli. Och de, bland annat ett som var FAC, som säkert du var med på, Hans. Men i vart fall så blev det ett extra möte. Jag var inne på det lite tidigare om extra insatt möte med energiministrarna. Som just handlade om det här som jag talade om nyss, om att kommissionens förslag om hur man med till och med obligatoriska medel skulle tvinga alla medlemsstater att minska sitt gasberoende och fasa ut fossila energislag. Det har vi pratat om förut. Men det här mötet var ju extrainsatt, och jag ska säga att det var med EU-nämndens sammanträde, som du säger, dygnets alla timmar. Det här var en helt vanlig fredag morgon. Vi hade fått många olika sms och mejl om mötet och hur det skulle gå till. Det var ett telefonmöte faktiskt. Och på mötet så var statssekreteraren, inte energiministern. Det där brukar jag reta mig ganska mycket, därför jag tycker att det är ministerna som ska vara på plats. Hur som helst så handlade det ju för vår del, alltså regeringen hade en ståndpunkt om att vi välkomnar den här energi, alltså minskningen av beroendet av rysk gas såklart, och övergången till att minska fossilfria energislag. Men som vanligt då så hade regeringen ingenting om kärnkraften, och det här brukar vi ju ständigt påtala regeringen om, att för svensk vidkommande är det väldigt viktigt, och för Europas del också, att man använder kärnkraften, för det är en viktig, säker energikälla. Och det fick vi såklart majoritet för. Det brukar vi få på EU-nämnden, men regeringen brukar ju då inte följa EU-nämndens mandat, och så KU-anmäler vi, och sen, ja, ni kan den där gången. Och det var samma sak den här gången. Det var inte KU-anmält i för sig, men man kan ju följa energiministrarnas möten faktiskt digitalt i realtid. Så att jag kan ju konstatera att vår energiminister inte lyfter de frågorna som för EU-nämnden var viktigt, det vill säga att även ha en plan för hur vi kan öka kärnkraftsproduktionen, kan man säga. Det är en sak. Och sen den andra delen som jag blev lite upprörd över, det var ju att Miljöpartiet var inte på plats. Och då skyllde deras representant på att hon hade problem med uppkopplingen. Men det var alltså ett telefonmöte. Så att det där är. Hur som helst, så det var ingen, alltså, ni vet den här diskussionen om falsk majoritet eller inte, som jag inte gillar begreppet. Så den här gången hade vi en riktig majoritet. Men skillnaden då, den andra frågan som du tar upp, som jag tycker är jätteviktig.
Det kommande ordförandeskapet.
Exakt, och då är det ju, vi var ju inne på det, vi har sparkat på regeringen otaliga gånger i massa frågor. Vissa frågor som de har lyft på EU-nivå, som sociala pelan, en total katastrof för svensk sätt, och vi ser ju följden av det nu. Vi har skogsfrågorna som de inte har engagerat sig i, och vi får se konsekvenserna av det nu. Och energifrågor, det finns flera frågor där de har ett bristande engagemang. Och därför så är det så otroligt viktigt att vi får en ny regering, borgerlig regering, som faktiskt bryr sig om EU-frågor och som tycker att det är viktigt. Jag har ju jämfört ibland med att för socialdemokrater så är FN viktigare än EU, och det får konsekvenser. Så jag tror att det här är, eller jag vet att det skulle vara en stor skillnad med Ulf Kristersson som statsminister än om det skulle vara Magdalena Andersson under det svenska ordförandeskapet. Och det här är början på ett nytt, mer engagerat Sverige i EU. Mm. Har du svar på frågan?
Det var ett mycket bra svar på frågan. Och för oss moderater så är ju alltid Europafrågan och EU-dimensionen central. Och som vi också understryker, NATO-dimensionen kommer att vara central och viktig för oss. Det här är två pelare i vår omvärldspolitik. Europa och engagemanget för fred och säkerhet inom NATO. Det här är oerhört centrala delar.
Mm. Här också.
Gäller det att hålla upp bandbredden också. Vi kände ju när kriget kom då i februari, vi hade ju jobbat tidigare väldigt mycket med den strategiska kompassen, och så kommer kriget och så kommer NATO-processen, och man mäktade inte riktigt med att följa upp kompassen då, kan jag känna från utskottets sida, det kan jag ta på mig. Men ordförandeskapet, det blir oerhört centralt för oss nu, och implementeringen av kompassen, det tror jag är en av de riktigt stora uppgifterna för det svenska EU-ordförandeskapet just när det kommer till säkerhets- och försvarspolitiken.
Mm. Och den här kommissionen har ju varit väldigt aktiv med olika förslag, och det är ju en del. Och sen, så det kommer ju väldigt mycket under det svenska ordförandeskapet som vi som ordförandeland behöver processa igenom. Ja, Paul, det är ju en väldig massa utspel så här i valtider, såklart även på ditt område, och du har kollegor som åker omkring och lovar saker. Men hur som helst, det är ju ett utspel kring försvarsekonomin. Vi har haft förut om 2% av BNI, och dessutom att häromdagen så var det på nyheterna om, de gjorde en jämförelse mellan olika partier om hur många som man anser ska göra lumpen. Mm. Kan inte du utveckla det?
Lite kort då, kopplat till, vi har ju som målsättning 2% av BNP fram till 2025. Och så säger man, men Försvarsmakten har ju sagt 2028. Då ska man veta två saker. Försvarsmaktens analys, det uppdraget fick de ju innan NATO-medlemskapet. Det byggde ju då på att om Sverige skulle vara militärt alliansfritt. Nu ska vi ju bli medlemmar av NATO. NATO har som förväntan att de allierade senast 2024 egentligen ska uppnå 2% av BNP. Och då tycker vi att det är viktigt att vi har en hög målsättning där för att kunna skapa förutsättningar för att snabbt upprusta Sverige. Den andra dimensionen på Försvarsmaktens underlag, så den byggde ju 2% till 2028. Det byggde ju för att förverkliga det försvarsbeslut som vi tog i december 2020. Men vi har ju från politikens sida sagt nu att vi kommer att behöva ett nytt försvarsbeslut till hösten 2023. För NATO-medlemskapet kommer att ha så genomgripande konsekvenser för vår försvarsplanering att vi måste ta höjd för det. Och säkerhetsläget har försämrats. Det är helt uppenbart att Rysslands tröskel för militär våldsanvändning ökar. Vi ser att de använder det militära instrumentet helt urskillningslöst i Ukraina. Vi ser ju också i Kazakstan. Vi ser hur de tidigt går in i Belarus och så vidare. Så vi måste skapa förutsättningar för att snabbt upprusta Sverige. Sen då alla värnpliktsutspel här då, konstaterar jag. Jag vet att Peter Hultqvist tidigare har kritiserat andra partier som har gått ut och sagt specifika siffror för hur många värnpliktiga vi ska ha. Och så gjorde han det själv igår. Jag tycker att vi bör ha den ordningen. Låt mig först säga, Moderaternas sida är såklart. Vi är öppna för fler värnpliktiga och fler anställda soldater. Vi måste ha det. Men innan vi beslutar hur många soldater vi ska ha, då måste vi bestämma vilket krigsförband och vilka militära förmågor vi ska ha. Och sen får vi utbilda och personalförsörja dem. Det är ju den naturliga ordningen att gå, snarare än att säga hur många man ska utbilda. Sen noterade jag också Liberalernas utspel igår då om att alla ska göra värnplikt. Då pratar vi ju alltså om kullar upp till 100 000. Jämfört med idag så är det 5 000 då, och så skulle det vara en 3-månadersutbildning. Min uppfattning är ju att 3 månader inte är tillräckligt långt för att ge en fullgod militär utbildning, utan jag tycker det är bättre att ha färre som gör det, som är högre motiverade och bättre utbildade än det förslag som Liberalerna presenterade.
Så det korta sammanfattande omdömet är att det måste vara Försvarsmaktens behov som avgör säkerhetsläget, inte vad man konstruerar lite teoretiskt framför ett skrivbord.
Ja, ungefär så. Och sen som sagt också viktigt, jätteviktigt med fler värnpliktiga, men det är också som jag och Hans under försvarsförhandlingar påminnet, viktigt också att vi har kontinuerligt anställda soldater. När vi gjorde beredskapsanpassningen på Gotland och på andra delar i Sverige, när det började skorpa till sig här i vintras, då var det ju K-soldater här som var utskickade.
För kontinuerligt tjänstgörande, alltså fast anställda.
Tack, som är tillgängliga här och nu. De värnpliktiga, vi behöver det också, men de är i huvudsak tillgängliga när det är höjd beredskap eller krig, och då ska det råda krig eller krigsfara. Så tillgänglighet och insatsberedskap och sen saker, de kommer ju bli väldigt viktiga också när vi blir NATO-medlemmar. Så det finns skäl att både bygga upp fler värnpliktiga men också fler K-soldater.
För att försöka sammanfatta ännu en gång, det vill säga fler soldater, fler officerare och fler skarpa vapensystem, och det har vi i våra budgetförslag.
Absolut.
Jag röstar på Moderaterna.
Utmärkt. Fortsätt med det. Ja, därför att allt det här kommer ju nu liksom provtrycker vi lite grann på Pål Jonsson, därför att Pål ska ju då delta i något som inte händer varje val, men som kommer faktiskt att inträffa det här valet. En radions valspecial kring försvarspolitik med då försvarsminister Peter Hultqvist och försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson och ytterligare 6 partiföreträdare från de andra partierna. Det kommer att sändas lördag den 3 september efter Ekot, så att någonstans vid 12:55-13:00 om jag är rätt underrättad. Du kan väl nicka bekräftande så att
jag kan till och med bekräfta det via det här medietan, så jag är laddad och taggad som
heter. Nej, men precis, och då tänkte jag så här, alltså använda då den här klassiska sportjournalistikfrågan, för att jag då som Rögle-supporter kan ju då fråga dig som Färjestad-supporter, känner du dig laddad?
Jag känner mig väldigt laddad, och jag ska faktiskt börja uppvärmning på det. Jag ska i eftermiddag börja min försvarsvecka. Jag ska i eftermiddag besöka Villingsbergs skjutfält och även Kristinehamn imorgon. Vi återetablerar ju A9, Bergslagens artilleriregemente där på måndag och upp till Boden-Luleå. Förhoppningsvis också hinna med både Kallax och F21 och framförallt då Bodens garnison. På tisdag åker jag till Gotland och titta på P18 och besöka frivilligorganisationer. Och sen på fredag så åker jag till Skövde P4 och sen hoppningsvis också till Eksjö garnison. Så att det är Ing 2, så att det kommer att bli mycket försvarspolitik här nu den här kommande veckan. Ser jag fram emot.
Strålande. Hörrni, nu har vi hållit på lite grann drygt en halvtimme. Vi ska väl snart springa ut igen på gator och torg och ställa oss framför dörrar och knacka på dem. Men vi brukar alltid ha en avslutande fråga och jag tänkte att vi skulle då konstruera den så här idag. Tillverka en valslogan som ni skulle liksom vilja höra nu de här sista dagarna fram till den 11 september. Jessica Rosvall, vad har du för valslogan?
Ja, jag vill också bara göra reklam för att det är flygets dag på lördag i Uppsala.
Absolut, det brukar vara en stor händelse.
Exakt, och det, dels är det en väldigt stor och rolig händelse, men det är också en viktig händelse på det viset att den lyfter ju också behovet av starkt försvar. Men i alla fall, men det här är ju, vi höll ju på att fnissa lite innan du kom, Hans, om att vi skulle ha någon lokal skånsk snökampanj här uppe i Mellansverige. Nej då. Men jag tycker så här, jag har inte hittat på någon egen, utan jag har stulit, för jag tycker MUFs slogan Sverige kan bättre, som de i sin tur har stulit från sossarna, är väldigt bra. Så på min tröja, som ska vara blå, för jag tycker att det är viktigt att visa upp det blå laget, så ska jag stå, kommer det stå rösta för maktskifte och nu med stora bokstäver.
Nu, mycket bra. Dessutom nu när det är flygdagen som är fantastisk i Uppsala, vilken möjlighet att lappa alla bilar med ett försvarsvänligt och ett NATO-vänligt budskap från ett oss närstående parti, eller hur, Jessica?
Det kommer vara full fart.
Mycket bra. Paul, vad har du för lokalt, eller vad har du för budskap?
Jag har haft ett lokalt budskap, 3 val i rad, som heter Värna Värmlands värden. Det är ni, det kan ni se.
Alltså vad vackert.
Visst var den.
Alliteration.
Nu har jag ju fått lite dubbla hattar och sånt också. Nu kör jag Moderaterna och Paul Jonsson för säkerhets skull. Det är den som jag kör i Värmland. Men tungviktad på säkerhet och försvarsfrågor. Vi har ju också en hel del problem i Värmland kopplat till brist på poliser och internationella stöldligor. Vi har inte så stora integrationsproblem och utsatta områden, men vi har en annan typ av brottslighet och också behovet av polisiära förstärkningar där också, inte minst kopplat till de här internationella stöldligorna som jobbar över gränsen mellan Sverige och Norge.
Ja, jag har ju min NATO-tröja som det står, NATO, det bästa strandskyddet, så den ser ju folk mig i. Men om man skulle tillverka en slogan, så jag tänker på det, att jag tror att det är väldigt viktigt. Det är väldigt mycket dysterhet nu. Det är bekymmersamt med matpriser, inflation, Ukraina, Rysslands otäckheter, energin, den kommande vintern. Och då tror jag att politiker och partier också måste projicera hoppfullhet. Vi måste liksom förmedla hopp. Allt detta är fruktansvärt, det är hemskt, men det är lösbart. Det är ju därför vi kandiderar till riksdagen. Det är därför vi vill också gärna få en majoritet, så vi kan också genomföra detta i regeringsställning. Så vad jag menar att vi ändå erbjuder mitt i allt, att vi då beskriver alla de här problemen som Sverige och världen står inför, det är ju hopp i tider av hopplöshet. Och det tror jag är viktigt att vi känner det på gator och torg, att vi måste stå för hoppet. Det går att göra någonting åt det. Det är inte lagbundet att det ska gå i fel riktning, men det kräver åtgärder, och det är det vi försöker erbjuda på olika sätt. Och vi inom våra egna områden, Paul Jonsson som försvarspolitiker, Jessica Rosvall som Europapolitiker och jag som moderat utrikespolitiker. Med det, vänner, nu stänger vi butiken för idag. Vi kommer sannolikt inte tillbaka i hållgränsen förrän efter valet, och då kan vi berätta om allt det som då förhoppningsvis vi kan göra i hoppfullhetens namn. Tack för idag!